En del av er som inte känner mig, men jag är född och uppvuxen i, i ett litet amerikanskt samhälle med knappt 2000 invånare. Och mina föräldrar var inte troende när jag var liten. Men, och de kom från arbetarklass bakgrund och ingen i släkten någonsin överhuvudtaget skulle få för sig att läsa på universitet eller högskola. Det var helt uteslutet. Både mina föräldrar kom till tro på Jesus som vuxna. Och familjen började att gå i kyrka. Men det var inte vilken kyrka som helst. Utan det var en extremt fundamentalistisk församling av det amerikanska snittet som tack och lov inte ens finns i Sverige. Så det var King James only för hela slanten. Och män fick alltid vara slätrakade och kortklippta. Och kvinnor fick inte gå med byxor eller så, utan måste alltid ha kjol eller klänning på sig. Fick inte sminka sig. Billy Graham var alldeles för liberal. Människor som talade tungor hade demoner i sig. Och man ansåg att katolska kyrkan var världens största sekt. Och det var där i ett sånt sammanhang där jag själv kom till tro och lät döpa mig. Och jag kan säga att anti-intellektualism var förhärskande i ett sånt sammanhang. Och man var misstänksam, som jag sa då, mot alla som skulle få för sig att läsa vidare och gå på universitet. Men jag hade massor med frågor om kristen tro. Jag hade förvisso haft en upplevelse som man kallar att man var, hade blivit frälst eller på nytt född eller så. Men hur visste jag att det var det som Gud egentligen ville? Eller hur visste jag att Gud fanns överhuvudtaget? Eller hur visste jag att min fundamentalistiska församlingsbibeltolkning var den rätta bibeltolkningen och inte typ katolska kyrkans eller Jehovas vittnens bibeltolkning? Hur visste jag att Bibeln verkligen var Guds ord och inte bara en massa legender och myter och sånt? Men varje gång jag försökte ställa en sån fråga i församlingssammanhang så fick jag lite klapp på huvudet med en uppmuntran att bara, du måste bara be mer, eller du måste bara tro mer. Jag hade så många frågor att jag var på väg att lämna den kristna tron helt och hållet. Nu, det är många människor som växer upp i kristna sammanhang, i kristet hem, kristen församling, och det behöver inte vara så extremt som det som jag precis har beskrivit, men som sedan går igenom en tid där man tvivlar och ifrågasätter den, alltså barnatron som man har vuxit upp med. Men att utvärdera, att tvivla, det är normalt. Det är en normal del av att övergå från barnatron till en mer vuxen tro. Vuxen beslut att följa Jesus. Nu under senare år har det blivit lite trendigt att prata om att man dekonstruerar sin tro. Dekonstruktion kallar man det. Och det finns ett par saker att säga om det här. För det första, att kalla det för dekonstruktion tycker jag är förvirrande och förvirrat. För att dekonstruktion är ett vedertaget begrepp inom filosofin som först utvecklades av den här gubben, den franske filosofen Jacques Derrida och andra poststrukturalister. Vi ska inte förklara det idag, men mycket kortfattat kan man säga att dekonstruktion är en arbetsmetod där man granskar något fenomen i samhället och ställer den enkla frågan, vem försöker manipulera vem och i vilket ideologiskt syfte? Och sen för det andra, när de flesta människor pratar om att dekonstruera sin tro så menar de oftast inget mer än det som vi alltid bara har kallat att tvivla. Och det har som sagt alltid varit en del av den här mognadsprocessen som människor går igenom. Det har varit min upplevelse när jag har pratat med massor med människor genom många år som har gått igenom den här dekonstruktionsprocessen. Att det kan landa i ett av tre möjliga scenarion i slutändan. För en del är det som jag. Jag upptäckte apologetik, hur man kan förklara och försvara den kristna tron. Hur vi kan använda filosofi och historia och kultur och naturvetenskap och mycket mer för att visa att det är faktiskt rimligt att tro på Gud. Det är rimligt att följa Jesus och lita på Bibeln som Guds ord. Så att det leder till en mer robust, välförankrad kristen tro. Men för en del andra människor, det händer att man överger den kristna tron överhuvudtaget. Man slutade kalla sig kristen, och det finns några kända exempel som Joshua Harris, som var sinnebilden av amerikansk purity culture på 90-talet och pastor i en stor församling som sedan har helt lämnat sin tro. Och Abraham Piper, som är son till den kände amerikanska teologen och pastorn John Piper. Men för de som inte hittar en mer robust, välgrundad tro och de som inte överlämnar tron helt och hållet, det är många som landar i någon form av dekonstruerad tro, som jag skulle då kalla för en progressiv kristendom. Och det är det som vi ska fokusera på ikväll. Nu, när jag använder namnet progressiv kristendom så använder jag inte det som självsord, utan det är progressiva kristna själva som gärna identifierar sig som progressiva. Så att det är en etikett som de gärna accepterar. Och det finns massor med progressiva webbsidor och sånt som man kan kolla på. Alltså det, man ser allt det här. Det är inget konstigt med det. Nej, men när man använder progressiv som etikett för att beskriva vissa människors erfarenhet och inställning till tron, så behöver det inte heller ha någon specifik koppling till någon specifik politisk inriktning eller politisk parti. Även om kanske de flesta progressiva kristna skulle hitta sin politiska hemvist lite mer på vänsterändan av skalan. Men det är inte därför jag är kritisk mot progressiv kristendom. Så det är inget måste. Nu, det finns en del människor som identifierar sig som progressiva kristna, som har gått igenom den här dekonstruktionsprocessen, som också lite halvt på skoj kallar sig för ex-evangelicals. Alltså man har tidigare varit en evangelikal, men man är inte det längre, så nu är man en ex-evangelical. Och det finns flera olika poddar som har just det namnet, inklusive en sån podd på svenska. Nu har det inte kommit några nya avsnitt på ett bra tag. Jag tror att den kanske är nedlagt nu, men de gamla avsnitten ligger fortfarande uppe. Jag kan säga att progressiv kristendom har lite mer smörgåsbords-approach till den kristna tron. Så man vill gärna ha kvar vissa bitar av den kristna tron som fortfarande tilltalar en. Men samtidigt så, precis som när man går på julbord eller smörgåsbord, vissa saker man vet att man inte gillar och sånt, man liksom bara väljer bort det. Och det är precis en sån approach som man också har till tron. När Jesus säger vänd andra kinden till, visst, det gillar vi. Men Jesus säger till en dom har jag kommit i världen, nej, det gillar vi inte. Så. Det finns många olika källor som sammanstrålar för att skapa det som vi har idag som progressiv kristendom. Det finns gammaldags liberal teologi, och jag ska förklara lite mer ingående om det, liksom likheter och olikheter mellan progressiv kristendom och gammaldags liberal teologin. Evangelikalism, alltså det som i Sollentuna Pingst i andra sådana sammanhang representerar, så typisk frikyrklig kristenhet. Postmodernism, vi kommer att se hur den också påverkar progressiv kristendom, och en väldigt stark dos av individualism. Att det är jag själv som sätter ihop min egen hemmasnickrare tro som passar mina behov och min personlighet och mycket mer. Nu, det finns några kända representanter för progressiv kristendom. Här kan vi nämna Richard Rohr, som är en katolsk munk och stor kändis. Nadia Boltz-Weber, som är en luthersk präst och pastor i USA. Och både Richard Rohr och Nadia Boltz-Weber har sina böcker översatta till svenska, en del av deras böcker i alla fall. Brian McLaren, likaså, hans böcker har också översatts till svenska. Shane Claiborne, samma sak där. Rachel Held Evans som gick bort alldeles för ung och Rob Bell. Ja, i Sverige finns det några som jag anser är progressiva kristna när man ser till deras teologi, det som de förkunnar och det som de skriver offentligt. Fast jag vet inte om de själva skulle acceptera just etiketten progressiv kristen. Så att, vill ni veta vilka jag tänker på får ni fråga mig efteråt. Jag ska inte säga det högt. Okej okay då, jag gör det. Bara som två kan man nämna feministpastorn Esther Kazin och Joel Halldorf. Så. Men det finns många fler. Nu här kommer några av de viktigaste värderingarna som finns bland progressiva kristna. Och just eftersom progressiv kristenhet, kristendom, är väldigt individualistisk så kan det skilja sig ganska mycket från person till person. Men ändå så ser vi vissa liksom, övergripande teman som återkommer då i alla de som identifierar sig som progressiva kristna. För det första, och dessa citat har jag tagit från en webbsida som heter progressivechristianity.org eller något liknande, så det är väldigt lätt att googla och hitta det. Vi tror att Jesus efterföljelse leder till upplevelser av helighet, helhet och enhet i alla livets områden. Precis som vi inser att anden är verksam på många positiva sätt inom många religiösa traditioner. Och det som vi kommer att se med progressiv kristendom är att när man läser det här så tänker man, ja men okej, visst, det är positivt. Vi vill se helhet och helighet och enhet i alla livets områden, att Jesus ska vara herre över allt och alla livets områden och så. Men sen kommer saker som man kanske tänker, okej, men vad menar man med det? Att anden är verksam inom andra religiösa traditioner. Okej, så det kräver lite närmare efterforskning. Och sen att vi söker gemenskap som inkluderar alla människor och värdesätter olikheter i teologiska perspektiv, ålder, etnicitet, sexualitet, könsidentitet, samhällsklass och fysisk förmåga. Ja, vi vill också välkomna alla människor in i gemenskapen med Jesus Kristus. Och sen, vi strävar efter fred och rättvisa för alla människor och är övertygade om att möta varandra med medlidande och självutgivande kärlek är det tydligaste uttrycket för vår tro. Här återigen, alltså när man läser det här bara rakt av så ser man första anblick, visst, jag instämmer. Jag håller med om allt det här. Men på många av de här punkterna, när man börjar kratta lite på ytan så ser man att det ligger något annat in under ytan. Alltså man kanske definierar olika begrepp på lite annat sätt än vad man traditionellt har gjort inom den evangelikala kyrkan. Och vi bejakar den moderna vetenskapens upptäckter och strävar efter att värna om jorden och en hållbar livsstil. Och det som, och det, ja, det kan man också stämma in på. Men det som de egentligen gör här är att ge en känga åt ungjordskreationister, kan man säga. Om man tror att Gud skapade jorden på 6 dygn för mindre än 10 000 år sedan, då är det borta från det här. Utan de säger, vi tror på vetenskapen. Så. Och även för de som förnekar klimatförändring, till exempel. Ja, jag ska inte uttala mig vare sig om ungjordskreationism eller klimatpolitik. Ytterligare en värdering som progressiva kristna har är att vi överlåter oss åt livslångt lärande och tror att det finns större värde i ifrågasättande än att komma med absoluta påståenden. Ja, jag tror också på livslångt lärande. Jag tror att om ni sitter och pratar med mig så märks det. Hoppas jag att det märks, att jag tror på det. Men det som jag tycker kan vara lite problematiskt är att man aldrig landar i någonting. Utan man säger att det finns ett större värde i att ställa frågor. Att bara fortsätta att söka och aldrig sätter ner sin fot någonstans och säger, men det här tror jag på, det här är sant. Det här kan jag bygga mitt liv på. Progressiva kristna säger också tro på frälsningen här och nu istället för himlen eller helvetet senare. Och de betonar väldigt starkt social rättvisa som en central del i kristet lärjungaskap. Och vi ska titta på båda dessa punkter i lite mer detalj lite längre fram. Jag försöker bara ge lite överblick så här i början. Och en större betoning på rätt handling mer än rätt tro. Alltså att man kan liksom skriva under en slags trosgrönval med en massa teologiska satser där är inte lika viktigt som att man har ett gott hjärta och man försöker göra rätt mot andra människor. Man tror på mysticism istället för att blint acceptera vissa lärosatser. Och här ser vi alltså, i den pingstkarismatiska traditionen där man alltid traditionellt sett har lagt stor betoning på just den personliga erfarenheten och att bli döpt i den heliga ande och kunna ta emot liksom, profetiskt tilltal eller ord från Gud. Så det finns vissa likheter här, men i de traditionella uttrycken för pingstkarismatisk kristendom har det alltid varit en stark förankring just bibelordet som vi ser saknas här i mycket av progressiv kristendom. Nu, jag nämnde att liberalteologin var en av källorna som har lett till progressiv kristendom. Och här vill jag belysa vilka likheter och olikheter det finns där. Det finns några kända kristna profiler här i Sverige som till exempel före detta ärkebiskop K.G. Hammar som är lite gränsfall. Så han är skolad i den gamla liksom, tyska liberalteologin från 1800-talet och så. Men han har påverkat så otroligt mycket av just postmodernism. Så att han befinner sig nog någonstans mitt emellan där. Men här kan vi säga då att med gammaldags liberalteologin, den byggde först och främst på en världsåskådning som vi kan kalla för deism. Deism är en idé att ja, men det finns en gud där ute någonstans som en gång i tiden har skapat allting, hela världen, för att fungera enligt lagen om orsak och verkan och alla naturlagar. Och sen har Gud bara dragit sig undan och låtit världen bara rulla på. Så att Gud är inte längre aktiv i människors angelägenheter. Gud uppenbarar sig inte, så det kommer ingen ny uppenbarelse. Och Gud svarar inte på människors böner. Så det är deism. Så det är det som gammaldags liberalteologin bygger på. Men progressiv kristendom bygger mer på postmodernism som världsåskådning. Vi kommer att förklara mer. Men gammaldags liberalteologin, de tror inte på mirakler. De menar att ja, men om Gud nu finns kvar där ute så kan inte Gud bryta naturlagarna eller tillfälligt häva naturlagarna för att göra ett mirakel. Gripa in i en situation i världen här och nu. Det händer inte. Progressiva kristna, de skulle inte förneka att mirakler skulle kunna äga rum som en teoretisk möjlighet. Det är ingenting som logiskt utesluter att Gud skulle kunna göra ett mirakel. Men det är inte det som är det viktiga. Utan de har en väldigt stark tendens att ge mirakler en metaforisk tolkning. Så att de skulle säga något i stil med att ja, men, det viktiga är inte att att Jesus stillar i stormen på Genesarets sjön. Utan det viktiga är att Jesus kan ge mig frid och stilla stormen inom mig när jag känner ilska eller oro. För gammaldags liberalteologer så är inte Bibeln Guds ord. Utan Bibeln är helt och hållet en mänsklig bok. Människor har haft vissa erfarenheter som de tolkar som möten med det gudomliga. Och så skriver man ner det i en form av en bok som vi har som Bibeln. Så. Progressiva kristna menar att Gud kan tala genom Bibeln. Och att, så att när Gud talar till oss genom Bibeln så blir det Guds ord för oss. Men Gud kan också tala till oss genom att vi läser dikter av Karin Boye eller vi lyssnar på musik av Radiohead eller något annat. Det är också. Det kan också bli Guds ord för oss. Gammaldags liberal teologer tror på en absolut sanning. För att deism och naturalism tror på att det finns en absolut sanning och man kan ta reda på den absoluta sanningen genom att tillämpa den vetenskapliga metoden. Gör experiment, till exempel. Så det finns ett rätt svar. Och här ser vi en stor skillnad då mellan liberal teologi och progressiv kristendom. För att progressiv kristendom, eftersom den är informerad av postmodernism, inte tror på någon absolut sanning överhuvudtaget. Utan sanningen, det är det som är sant för mig personligen. Om det har betydelse för mig, då är det sant för mig. Och ni kanske har hört just den här klichén, sant för dig men inte sant för mig. Och så det är väldigt typiskt då för både postmodernism och för progressiv kristendom som ett postmodernistiskt uttryck för kristen tro. Nu, i det som kommer vill jag försöka lyfta fram vissa saker där jag anser att progressiva kristna har fattat rätt. Där vi som evangelikala kristna kan stämma in med dem. Vissa saker där jag tycker att det finns skäl att vara lite försiktig, lite varningssignaler. Den här gula lampan. Så kanske på ytan så ser det jättebra ut, men när man börjar gräva lite mer så upptäcker man att vi inte menar samma sak. Eller man tillämpar det på ett sätt som kanske inte riktigt funkar. Och sen vill jag avsluta med vissa områden där jag anser att progressiva kristna har fattat helt fel, helt enkelt. Så vi börjar med det som är bra. För det första, många progressiva kristna betonar just Jesus i centrum. Perfekt, det är bra. Vi sjunger i vår kyrka, vi sjunger Jesus kom var mitt centrum, Jesus du är centrum utav allt och allt det där. Visst, vi vill ha en tro med Jesus i centrum. Stämmer. Och det är många progressiva kristna som säger att vi vill gärna fokusera på det som förenar oss. Det som vi har som den gemensamma kärnan, Jesus. Än det som splittrar oss. När vi har olika åsikter om olika saker, om sexualetik eller politik och andra saker. Man säger att man vill... Ja, hellre bygga broar än murar. Att försöka nå människor. Så att man uttrycker en nöd för människor helt enkelt. Och det är bra, man vill nå människor med evangeliet. På den här progressiva webbsidan kan man läsa om den här punkten. Att nå dem som betraktar och organiserar religion som ineffektiv, irrelevant och förtryckande. Ja, det vill jag också. Vi vill också nå sådana människor som känner sig sårad av kyrkan eller utbränd av kyrkan och som har haft dåliga erfarenheter av religiösa människor och kyrkan som institution och visa dem att det är inte så som Jesus är utan vi ska följa Jesus. Progressiva kristna betonar också att de vill älska människor så som Jesus gjorde och på den progressiva webbsidan står det att engagera människor på djupet som Jesus gjorde och behandla alla som skapade till Guds avbild oavsett etnicitet, kön, sexualitet, ålder, fysisk eller intellektuell förmåga, nationalitet eller ekonomisk klass. Absolut. Visst, vi vill också älska människor så som Jesus gjorde. Och för det fjärde vill man också var det en relevant och profetisk röst i vår samtid, i samhället. Och här skriver de att värna om religionsfrihet och kyrkans förmåga att tala profetiskt till statsmakten genom att motstå frestelsen att beblanda sig med statsmakten. Ja, så det finns vissa anabaptistiska drag över många progressiva kristna. Alltså att man ställer inte upp då i politiska val, även om man kanske har starka åsikter och övertygelser kring det. Men egentligen tycker de att det är bäst att kristna bara håller sig undan allt det där. Och, samtidigt för att vi ska kunna tala profetiskt till statsmakten. Istället för att korrumperas av makten som man anser att den etablerade kyrkan tyvärr har gjort. Så här finns några saker som jag tycker att progressiva kristna, det är bra. Vi tror jag, de flesta av oss kan instämma med det som de säger här. Men samtidigt så finns det vissa områden där jag anser att progressiva kristna kanske har rätt på papper. Men att de kanske har en bra motiv, men kanske dåliga följder. Eller som jag sa då, att man börjar gräva lite och så upptäcker man att vi pratar inte riktigt om samma sak här. Ja. Och ett område här är religiös existentialism. Okej, jag gav er en nördvarning förra veckan. Nu kommer nördvarningen för ikväll här också. Religiös existentialism. Jag kan säga att det var en inriktning som utvecklades på 1800-talet som motreaktion till dåtidens döda ortodoxi, som man kallade det. Alltså den etablerade statskyrkan. Och jag tänker på en dansk filosof som Søren Kierkegaard, som var en av de första förgrundsfigurerna inom religiös existentialism. Han hade en väldigt varm, levande kristen tro, men och var väldigt kritisk mot den danska statskyrkan. Men som religiös existentialism har utvecklats idag i vår tid, så kan vi säga så här. Och under spalten där det står död ortodoxi, jag kan säga att det är inte så att alla liksom, traditionella kristna definierar dessa begrepp som synd och ånger, förlåtelse, tro och kristet liv. Men så det blir lite av en nidbild som religiösa existentialister har om klassiska kristna, kan man säga. Men vi kan se kontrasten här. Och så de menar att enligt död ortodoxi så definierar man synd som att bryta en regel. Så vi har en massa regler i Bibeln. Vi har ju 10 Guds bud och många fler regler, påbud och förbud. Och så vi bryter mot en regel, då är det synd. Medan religiösa existentialister gärna vill betona den personliga relationen. Och de menar att synd, det är att förråda en vän. Jag har förrått min vän Jesus. Ånger. Enligt religiösa existentialister så menar de att enligt död ortodoxi så är det bara att erkänna skuld. Vi sitter på gudstjänsten och innan högmässan så blir det syndebekännelsen och vi bekänner att jag i tankar, ord och gärning har syndat mot dig och så. Bara man erkänner sin skuld, då är det ånger. Medan de religiösa existentialister menar att ja, men ånger, det är verkligen att känna en sorg över personligt förräderi, att sorg över en brusten relation. Förlåtelse enligt död ortodoxi är att annullera ett straff. Man bryter en regel, man bekänner det som synd och sen är en präst som säger nu är du förlåten. Men existentialisterna säger att ja, men förlåtelse, det är att lappa ihop en trasig relation. Det är att förnya vänskap med Jesus, med Gud. Tro enligt död ortodoxi är läromässig formulär. Vi har vissa satser som vi tror på, bland annat den apostoliska trosbekännelsen. Jag tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare och så vidare. Och så går man igenom hela listan där. Medan religiösa existentialister menar att tro ska definieras som en överlåtelse till en person. Det är den här relationella aspekten. Och det kristna livet är enligt död ortodoxi att lyda regler. Och så en hel del av er som tillhör den äldre generationen har vuxit upp med syndakatalogen och vissa saker man inte fick göra på söndagen. Man fick inte spela fotboll eller spela kort och gå på bio. Man fick inte dricka alkohol och röka och gå på danser och sådana saker, va? Och bara man lyckades hålla alla de här reglerna och pricka av alla rätta saker, då var man en duktig kristen. Men religiösa existentialister menar att det kristna livet, det handlar inte om att följa regler, utan att behaga Herren som en person, min vän Jesus. Nu, men ja, som jag säger här, det som står under spalten död och ortodoxi, det är lite av en nidbild av klassisk kristen tro. Och jag anser att enligt biblisk kristendom så behöver det inte vara antingen eller. Det kan vara både och. För att vi ser många gånger, som när Jesus själv säger att den som har mina bud ska stå och hör mina bud. Den som hör mina bud och håller dem, han älskar mig. Så här har vi både bud, alltså regel, och relation. Kärlek, älskar mig. Och till detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Så både relation och regel hör ihop. Och om vi går tillbaka till den här tabellen som vi hade där, då ser vi att biblisk kristendom, det finns någonstans som i, när vi har båda delar i balans där. Visst, det är att bryta en regel, men det är också att känna att jag har förrått Gud, jag har förrått Jesus. Det är inte bara att annullera ett straff, utan också att förnya vänskap. Det är inte bara liksom rätta trosatser, tro på rätta saker, utan det är också den här överlåtelsen i tron. Så biblisk kristendom omfattar båda delar här. Sen ett annat område där jag anser att progressiva kristna väcker lite varningslampor här, varningssignaler, är just i relationen till Bibeln. På en progressiv kristen webbsida kan man läsa så här: att lyssna efter Guds ord som kommer till oss genom daglig bön och meditation, att studera det antika vittnesbördet vi kallar skriften, och ge akt på Guds handlande i vår värld. Ja, så det låter bra. Det vill vi också göra. Bön och bibelläsning, reflektera över Guds ord och så. Se hur Gud är verksam och aktiv i vår samtid och i vår värld. Det låter jättebra. Men problemet här är när man tittar lite närmare på det som står här, Guds handlande i vår värld. Det som många progressiva kristna gör är att man tar det som utgångspunkten för hur vi ska leva vårt liv, hur vi ska utforma vår teologi. Så utgångspunkten blir inte längre Bibeln som Guds ord, utan det blir min erfarenhet av att vara Guds barn i den här världen. Så att det blir den personliga erfarenheten som blir utgångspunkten för hur vi värderar Bibeln, till och med. Så jag kan avvisa en bibeltext som jag tycker är irrelevant. Det blir viktigare än att upptäcka vad de mänskliga författarna hade för intentioner med texten, och hur hade de första läsarna förstått den här texten, och sen se hur vi kan tillämpa det i vår tid och vår situation idag. Så. Ett tredje område där jag anser att progressiva kristna, där vi måste vara lite försiktiga, är just området som heter social rättvisa. Social rättvisa. På en progressiv webbsida står det så här: att stå tillsammans med Jesus på de marginaliserades, förtrycktas och förnedrades sida. Att söka fred och rättvisa med eller utan stöd från andra. Det är jättebra. Det gjorde Jesus, eller hur? Och det är i och för sig mycket bra, för att social rättvisa är ett oerhört viktigt tema i Bibeln, särskilt i Gamla testamentet och i synnerhet då i profetböckerna. Jag älskar profetböckerna i Gamla testamentet. Jag skriver ganska ofta i Bibeln idag. Jag vet inte om ni känner till Bibeln idag, lite kvartalsskrifter man läser igenom hela Bibeln, och varje dag det finns en bibeltext och en reflektion över dagens text. Och jag sitter i redaktionsrådet där, och det är alltid svårt att hitta människor som skriver om just profetböckerna, så jag ställer alltid upp. Jag älskar profetböckerna. Men de skriver så otroligt mycket om social rättvisa här. Jag ska här inte en lång lista på verser, men jag ska ge bara lite smakprov här, några av de verserna som jag skrivit där. Till exempel i Mika kapitel 6 och vers 8. Han har låtit dig veta, o människa, vad det goda är för något. Ingenting annat begär Herren av dig än att du gör det som är rätt, älskar barmhärtighet och lever ett liv i ödmjukhet inför din Gud. Och i Zakaria kapitel 7, vers 9 och 10, så säger härskarornas Herre, döm rätta domar och visa varandra nåd och barmhärtighet. Förtryck inte änkan eller den faderlösa, utlänningen eller den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra. Så att problemet här med progressiv kristendomen och dess betoning på social rättvisa är just vilken grund eller världsåskådning eller ideologi som ligger bakom engagemanget. Engagemanget, det kan vi applådera, det kan vi kan samarbeta för att skapa ett bättre samhälle, skapa en bättre stad, skapa en bättre värld. Men även om grunden, varför, eller motiveringen till varför vi gör det, skiljer sig en hel del. För att just på grund av att progressiv kristendom bygger på postmodernism, så ser vi att det finns en hel del betoning på just strukturell synd. Alltså olika maktstrukturer i samhället som förtrycker vissa marginaliserade, förtryckta grupper inom samhället, som kvinnor, invandrare, människor med funktionsnedsättning, människor som tillhör sexuella minoriteter, människor som tillhör andra religioner än den dominanta kristna religionen, med mera. Så att syftet är inte att uppnå större rättvisa för alla människor, utan det är att omstörta alla dessa förtryckande strukturer i samhället. Inte för att det ska bli mer jämställt eller mer rättvist för alla, utan bara för att omstörta dessa maktstrukturer. Medan biblisk social rättvisa grundar sig i att alla människor är skapade till Guds avbild och därmed har ett oerhört och oändligt stort värde inför Gud. Och därför är det värdefullt för oss att älska, respektera, sträva efter att göra gott för alla människor, för att skipa rättvisa i vårt samhälle, men mycket mer. Just på grund av att alla har ett så viktigt värde i Guds ögon, som människor skapade till Guds avbild. Nu på Apologias YouTube-kanal och även vår podd, då har min kollega Stefan Gustafsson och jag pratat om kritisk teori. Och det är det som vi pratat om mycket kortfattat nu, med hur vi ska liksom se vilka förtryckande strukturer som finns i samhället och omstörta alla dessa förtryckande strukturer. Det är kritisk teori. Så ni kan lyssna på mer om det. Om ni går in på vår YouTube-kanal, då finns det skylten där till vänster som ser ut där, att förstå en polariserad tid. Eller så har man ljudspåret på vår podcast. Så det var några områden där jag anser att meningen är bra, men ändå måste man vara lite försiktig just på grund av dels hur man tillämpar det eller vilken motivering eller grund man bygger på. Så kommer vi till den sista kategorin här, områden där jag anser att progressiva kristna har helt fel. För det första är det religiös inklusivism eller pluralism. Och här kan man säga att inklusivism är idén som finns exempelvis i Svenska kyrkan, där Gud har många vägar, men Jesus är bäst. Men att varmt troende muslimer eller människor som tillhör andra religiösa traditioner och sånt, att Gud ska inte liksom skicka dem till helvetet, och Gud ska också ta emot dem eftersom de har en varm och levande tro, även om det inte är ingen uttalad tro på Jesus. Så det är inklusivism. Och pluralism är idén att alla religioner är lika bra, lika giltiga vägar till Gud. Och så det finns varningar för både inklusivism och pluralism här i mycket progressiv kristendom. Jag tycker att det blir problematiskt, inte minst när Jesus själv säger i Johannes kapitel 14 och vers 6: jag är vägen, sanningen och livet, och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Eller när Petrus säger i Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12: hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Så det förutsätter, tycker jag, också att människor får flera chanser efter döden att säga sig till ja till Gud. Nu, bara för att man är en religiös inklusivist eller till och med pluralist behöver det inte betyda att man också är universalist. Men det, i många fall är det det. Alltså, universalism är idén att alla människor i slutändan kommer att bli frälsta. Och då måste man förutsätta att man får minst en chans och möjligtvis flera chanser eller många chanser efter döden att säga sitt ja till Gud. På den här progressiva webbsidan där jag fått så många av de här citaten så står det: att vandra på Jesus vägen utan att förneka att Gud förser mänskligheten med andra vägar. Jaha, men det är precis tvärtom jämfört med det som Jesus sa, att han var vägen och ingen kommer till Fadern förutom genom honom. Och här säger de att ja, men Gud förser människor med andra vägar också. Så det blir en varning för universalism. Som sagt, idén att alla människor förr eller senare kommer att bli frälsta. Nästa vecka, nästa onsdag, kommer jag att prata om lite olika tolkningar om helvetet och hur ska vi förstå det med Guds rättvis och evigt straff. Och ett av alternativen som jag kommer att prata om är just universalism. Men för er som inte kan vänta, då kan jag säga att jag har en video på vår YouTube-kanal varför jag inte är universalist. Så. Och det blir också mycket mer detalj här i videon jämfört med vad jag kommer att gå igenom nästa vecka. Så. Men på den progressiva webbsidan så står det andra punkten: vi bygger vårt liv på tron att Kristus gör allting nytt. Och att vi och att alla människor är mer älskade än vi någonsin anar i all evighet. Och det är en sån typisk grej då. Alltså när man läser det så säger jag, ja, det är sant. Gud älskar oss mer än vi någonsin kan ana. Men när man ser vad de menar med det där, så menar de att Gud skulle aldrig skicka någon till helvetet. Gud skulle aldrig döma någon till ett evigt straff. Utan Gud ska frälsa alla. Och jag tycker mycket kortfattat då att universalism strider mot Bibelns vittnesbörd, som vi kommer att titta på nästa vecka. Det blir hela huvudfokus nästa vecka. Titta på vad Bibeln har att säga. Universalism omyndigförklarar individen. Säger att ja, men du visste inte vad du höll på med och så att ja, men du fattar inte hur mycket Gud älskar dig och Jesus älskar dig. Kom in, det gör inget att du var muslim hela ditt liv. Så. Det förstör, tycker jag, både rättvisa och Guds kärlek. Och det blir en förolämpning mot alla kristna martyrer. Jag tänker på de här 12 eller 21 kristna martyrer som blev halshuggna på stranden i Libyen här för, vad kan det vara, 5 år sedan, lite drygt. Så. Tänk om de kommer till himlen och Gud säger, men ni behövde inte stå för er tro. Ni hade kunnat förneka Jesus och bekänna er som muslimer. Ni hade ändå kommit in till himlen för att alla blir frälsta. Och också de är ISIS-soldater som kapade huvuden av er. De är också här. Kul! Nej, det blir en grov förolämpning mot kristna martyrer, universalism. Som sagt, mer om det nästa vecka. Sen tycker jag att det blir ett problem här med progressiv kristendom. Man har en tendens att omdefiniera vissa viktiga teologiska begrepp. En del av dessa personer som jag visade där i början då, som Richard Rohr och även en del progressiva kristna ledare här i Sverige, tror på det som heter panenteism. Det är inte samma sak som panteism. Panenteism heter det. Och panteism, det är idén som man möter då i österländska religioner, då, att allting är Gud eller allting är gudomligt. Men panenteism är någon slags syntes mellan panteism å ena sidan och kristenteism å andra sidan. Så att, att hela den fysiska skapelsen är på något sätt en utsöndring av Gud. Och att Gud och Guds ande genomsyrar även den fysiska skapelsen. Ska inte ta för mycket tid kring det nu. Jag har också en video om det på vår YouTube-kanal. Det finns massor med fina resurser där, så det är bara att gå in och börja gräva. Börja klicka er fram. Men en av de här ledande figurerna som jag nämnde då, Richard Rohr, han sa, men är Bibeln lika bra som den finaste människan vi känner? Så man tänker på en människa som man alltid har beundrat och sett upp till, och så kanske min mormor eller någon pastor som alltid har betytt mycket för mig. Och så. Är Bibeln lika bra som den personen? Om inte det, då ska vi rata Bibeln. Ja. Richard Rohr skriver så här om Kristus. Tänk om Kristus är ett namn för det transcendenta inom varje sak i universum. Tänk om Kristus är ett namn för all sann kärleks enorma rymd. Tänk om Kristus syftar på en oändlig horisont som drar oss både inifrån och framåt. Tänk om Kristus är ett annat namn för allting i dess fullhet. Och han dedikerar sin bok The Universal Christ till sin hund Venus, som gick bort under skrivande processen. Och så skriver han att utan att vara rädd för att bli kallad en villolärare, så kan jag säga att Venus verkligen var Kristus för mig. Ja. Och vidare skriver han att fira den Gud, oh nej, det här är inte Richard Rohr, utan det är den progressiva webbsidan. Att fira den Gud vars ande genomsyrar och vars härlighet återspeglas i hela skapelsen, inklusive jorden och dess ekosystem, det sakrala och det profana, det kristna och det icke-kristna, det mänskliga och det icke-mänskliga. Så det är ett tydligt uttryck för den här panenteismen som jag nämnde. Ett annat problem är hur man omdefinierar själva försoningen. Så alla progressiva kristna som jag har sett förkastar idén om penal substitution. Alltså idén att Jesus dog en ställföreträdande död på korset för världens synd. Man förkastar den idén. De kallar en sån idé för kosmisk barnmisshandel. Att Gud var så arg att han misshandlade sitt barn till döds. Det är hädelse. Det är hädelse. Och man försöker hitta på någon annan förklaring till varför Jesus måste dö. Och de kommer på sådana förklaringar som att ja, men det var vi människor som dödade Jesus, eftersom vi inte kunde ta till oss hans radikala budskap om självutgivande kärlek. Richard Rohr säger att antingen så tror vi på Guds kärlek eller så tror vi på försoning, men inte båda. För om vi verkligen tror på Guds kärlek, då behöver vi inte försonas med Gud. Men om vi tror på försoning, då tror vi inte verkligen att Gud är kärleksfull. Jag nämnde förut att progressiva kristna tenderar att ge metaforiska tolkningar på mirakler, men det stämmer också även in på helvetet och demoner och satan med mera. Så man omdefinierar helvetet. Som sagt, en del, kanske största delen av progressiva kristna är universalister. Men man brukar betona ett immanent helvete. Alltså de menar att helvetet, det är det som vi människor skapar här och nu genom våld och krig och förtryck och orättvisa samhällssystem. Helvetet, det är det som Israel gör i Gaza, det är det som Ryssland gör i Ukraina. Det är helvetet. Helvetet är ingenting som kommer efter döden. Utan helvetet är det som vi orättvisa människor gör här och nu. Och man brukar också ge en metaforisk tolkning till djävulen och Satan. Det är inte någon fallen ängel som försöker att vilseleda oss och liksom dra oss från den smala vägen. Utan djävulen och Satan, det är bara alltså en metafor för det onda inom mig. Mina inre demoner, som man brukar säga. Och synd handlar inte längre om de personliga felen som jag gör. Utan synd handlar mer om systematisk synd som förtrycker vissa grupper människor i vårt samhälle genom, på grund av att människor och institutioner missbrukar sin makt. Jag tycker att progressiva kristna också har en ganska kluven inställning till kristen etik. Inte minst sexualetik. En grupp, väldigt populär grupp i USA som är progressiva kristna, som heter Red Letter Christians. Och de har webbsidan där, redletterchristians.org. Jag vet inte om det någonsin har funnits i Sverige, men alltså när jag var liten och växte upp med gamla King James-bibeln, så var det ganska ofta att man hade Jesu ord tryckt med röd bläck i bibeln. Så dessa red letter Christians menar att vi tror bara på det som står i rött, bara det som Jesus själv sa. Så att man förkastar gamla testamentet, man förkastar Paulus brev, tror bara på det som Jesus sa. Det var en villolärare på första århundradet som heter Markion som gjorde exakt samma sak. Ja, hur som helst. Alltså när man går in på deras webbsida där på Red Letter Christians, så kan man se många artiklar, bloggposter och sånt som handlar om, och det är Shane Claiborne som står i spetsen för den här gruppen Red Letter Christians. Man är ja, mot dödsstraffet, och det kan jag också tycka är bra. Och man är för en öppnare invandringspolitik i USA, det är också för. Så, och man lyssnar på det som Gamla Testamentet säger om att skipa rättvisa och ta hand om flyktingen och faderlösa och änkan. Men man nonchalerar Bibelns sexualetik. Så man plockar och väljer där. Att vända andra kinden till, det är bra. Men ja, andra saker som Jesus sa om domen, nej. Den smala vägen, att det är få som kommer dit in, nej. Så de är pro-life när det gäller just migration och dödsstraff, men inte nödvändigtvis när det gäller de ofödda. Så abort är ingenting som de brinner för som många andra amerikanska kristna. Jag nämnde Nadia Boltz-Weber förut, en luthersk präst i USA, i Colorado. Och hon bejakar inte bara HBTQ utan också porr, abort, samborelationer och prostitution. Och för några år sedan så samlade hon ihop många purity rings. Alltså på 90-talet så var det en stor våg genom frikyrkligheten i USA, den evangelikala kyrkan i USA, att kristna ungdomar fick såna, en ring som såg ut som en vigselring, som heter en purity ring, som man tog på sig. Man hade en ceremoni att, och avgav ett löfte till Gud och till sin framtida partner, att jag ska vänta med sex tills jag gifter mig. Och det var många människor som, det var jättebra för många, men det var många människor som kände sig brända för det, och man inte lyckades, och man föll för frestelser och hade sex med sin pojkvän eller flickvän eller så, och fick enorma skuldkänslor och sånt efteråt. Så Nadia Boltz-Weber samlade ihop dessa purity rings, och hon smälte ner dem för att skapa den här statyn som är en gyllene vagina staty. Och det är svårt att se på bilden där, men längst ner så står det freedom där i bokstäver. Där. Ja, det är mycket som man kan säga om progressiv kristendom här, men jag ska försöka komma in för landning. Jag kan säga att progressiva kristna betonar en hel del saker som evangelikala kristna kanske inte betonar tillräckligt mycket, som vi har försummat. prata om. Och det, där kan jag tycka att det är bra. Vi behöver påminnas om att det och dessa andra aspekter är också en del av den kristna tronen, den kristna förkunnelsen. Men samtidigt är jag skeptisk mot mycket progressiv kristendom just på grund av den postmodernistiska grunden som den vilar på, som är alldeles för individualistisk och för godtycklig. Att man prioriterar den personliga erfarenheten över Bibeln i en mängd teologiska och etiska frågor. Vi kan se att just på grund av det så väcker politiskt engagemang kanske större, eller politiska frågor väcker större engagemang än just teologiska frågor. Eller personlig helgelse. Det är inte nödvändigtvis så att man förnekar vissa saker i den kristen teologi. Fast de gör det i vissa punkter. Så man förnekar Jesus ställföreträdande död på korset för världens synd. Men de har en tendens att nedvärdera vissa saker eller omdefiniera vissa saker. Och jag undrar vilken Jesus de egentligen tror på. De säger att de tror på bara på de röda bokstäverna i Bibeln. Så bara på Jesu ord. Så, och jag förstår att progressiva kristna har en längtan, en ärlig längtan efter att sänka tröskeln så att många fler människor ska upptäcka Jesus. Men problemet är att när vi omformar den kristna tron så att den ser ut mer som världen, då kommunicerar vi att världen inte behöver Jesus. Progressiva kristna, som sagt, de plockar och väljer vilka Jesu ord man vill följa. De gillar det när Jesus säger vända andra kinden till. Här i Matteus kapitel 5, vers 39. Men jag säger, möt inte ont med ont. Slår någon dig på ena kinden så vänd också fram den andra mot honom. Men de gillar inte när samma Jesus säger till en dom. Har jag kommit hit till världen? Eller när Jesus säger, gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den.